Att det är ett relativt litet antal anställda som kommer sägas upp, men att det kommer att påverka kvaliteten på bibliotekens service.
Och hur mycket pengar handlar det om som ni kommer behöva spara då?
Det är ett antal miljoner. Bibliotekets viktigaste resurs skulle jag säga är våra medarbetare. För det är de som man möter, det är de som ser till att böckerna kommer ut och att informationen finns i databaser och så vidare. Så att det kommer ju märkas i lite sämre service.
Anton Arnell, Jesper Lindfors-Rande, P4 Uppland.
Så, musik. Det här är nya låten från svenska bandet The Hives, Enough is Enough. Nu är det klart att bandet släpper nytt album i augusti och ger sig ut på turné senare i år. En Europaturné inleds i Oslo den 17 oktober och den avslutas i Stockholm i december. Andrea Valderrama, Kulturnytt. Och med det är Kulturnytt slut. Ladda ner appen Sveriges Radio Play för fler kulturnyheter. Det är fortsatt många svenskar som får tillfälliga undantag från att behöva amortera på sitt bolån. Och trots att boräntorna sjunkit så har hushåll det tufft. Daniel Barr är generaldirektör vid Finansinspektionen.
Vi kan konstatera att fortsatt så är ju hushållen högt pressade. Osäkerheten är ju väldigt stor just nu var det hela ska ta vägen, både när det gäller räntor och inflation.
Ja, trots att räntorna under 2024 sjönk så har en del hushåll det tufft att klara alla kostnader, visar den årliga bolånerapporten från Finansinspektionen. Ett tecken är att det fortfarande är många hushåll som får tillfälliga undantag från att behöva amortera på sina bolån. Det har hela tiden varit möjligt att få undantag, men det har krävts särskilda skäl. I september 2022 uppmanade Finansinspektionen Ekot hushåll att ringa sin bank.
Det är ett sätt för att hjälpa hushåll genom tillfälliga problem, att man slipper amortera under ett tag. Och det här är ett läge med tillfälliga problem förhoppningsvis. Och då har man problem som enskilt hushåll, då ska man gå och prata med banken. Vi tycker det är bra om folk utnyttjar det här.
Sa Henrik Braconier som var chefsekonom då. Samma dag blev flera banker nerringda och antalet personer som fick undantag från amortering rusade i höjden under hösten och höll i sig så under hela 2023. Totalt 33 000 svenskar fick undantag då. Under 2024 har det minskat lite grann men ligger fortsatt på en mycket högre nivå än tidigare år, konstaterar Henrik Larsson som är senioranalytiker på Finansinspektionen.
Det är högre än vad det har varit länge tillbaka i tiden. Det är viktigt att den här möjligheten finns.
Reporter här var Olof Winblad. Rysslands president Vladimir Putin har inga planer på att besöka Saudiarabien närmaste tiden enligt Kreml. Donald Trump sa i måndags att han ska besöka Saudiarabien inom en månad och det här ledde till spekulationer om ett toppmöte med den ryske presidenten Vladimir Putin. Kremls talesperson Dmitrij Peskov sa idag att det inte finns plats eller tidpunkt för ett möte med USAs president. Israels försvarsminister meddelade tidigare idag att den militära insatsen i Gazaremsan utökas. Och natten till idag så har Israel attackerat flera delar av Gaza. Bland annat rapporteras det att en vårdklinik i norra Gaza attackerats. Och närmare 40 personer uppges ha dödats i attackerna i Gaza, rapporterar AFP. Från och med idag så krävs det ett inresetillstånd, ett så kallat ETA, om man ska resa till Storbritannien och är EU-medborgare, inklusive då för oss svenskar. Det nya tillståndet kostar 10 pund, runt 130 kronor att ansöka om och görs antingen i en app eller på nätet. Ekot med Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
Klotet från 15 januari börjar direkt efter det här.
Hej, jag heter Andre Walden och i vår svarar jag på dina frågor i allvarligt talat.
Varför är stort bättre än litet eller precis lagom?
Vilka frågor skulle du vilja ha svar på?
Var föds nättrollen? Det är min fråga.
Skriv till mig på adressen allvarligt talat. /sverigesradio.se
Lollo och Herman i Kallinge förgiftades av evighetskemikalierna PFAS.
Det här får ju jag till exempel leva med resten av mitt liv. Det kanske inte behöver vara fler som ska behöva göra det. Det räcker väl med oss. Inga fler Kallinge, verkligen inte.
Det enda sättet att få till någon förändring tror jag, det är ju att ha ett skarpt förbud. För då kommer ju industrin verkligen börja lägga till medel för att hitta andra alternativ.
Sverige driver ett förbud av alla PFAS-ämnen inom EU, men starka krafter spjärnar emot. PFAS har unika egenskaper och används i alla möjliga produkter, så ett förbud skulle hota den gröna omställningen, jobben och EUs konkurrenskraft, säger industrin.
We have the battery investments coming. They all need clarity what's going to happen on these chemicals now. We have the whole Green Deal, the automotive value chains. Guess the investment will leave Europe.
PFAS har visat sig vara farliga för hälsa och miljö, och dessutom är de väldigt svåra och dyra att sanera. Vetenskapsradion är med i en europeisk granskning som undersöker kemiindustrins argument för att fortsätta producera och använda de här ämnena. Nu lyssnar på Klotet, andra delen i granskningen om PFAS, industrins lobbyism. Jag heter Marie-Louise Kristola. Daniel Värjö, hej.
Hej Malou.
Klotets reporter som medverkat i den här granskningen Forever Lobbying Project. Du, det handlar om kemiindustrins lobbying det här.
Ja.
Alltså argumenten som industrin använder då för att få fortsätta att producera och använda PFAS. Vad har ni kommit fram till i granskningen?
Vår granskning visar att flera av industrins nyckelargument är felaktiga, missvisande eller överdrivna. Samtidigt verkar industrins lobbyism ha nått den absoluta topppolitiken i EU-kommissionen.
Okej, så det finns starka intressen som lobbar för att få fortsätta att använda de här så kallade evighetskemikalierna.
Ja, det handlar först och främst om de företag som producerar de här PFAS-ämnena och deras intresseorganisationer. Men även industrier som använder PFAS, som bland andra bilindustrin, läkemedelsindustrin och försvarsindustrin. Det rör sig totalt om ungefär 15 olika sektorer.
Mm. Och anledningen till att det här är en het fråga just nu, det är ju att det finns ett förslag att begränsa användningen av alla, då pratar vi över 10 000 olika PFAS-ämnen. Och det här förslaget kommer från Svenska Kemikalieinspektionen och myndigheter i Norge, Danmark, Tyskland och Nederländerna.
Ja, och det är ju väldigt långtgående och omfattande förslag. Mm. Och det har också mötts av en mängd synpunkter, 5 600 stycken, som också saknar motsvarighet. Och nu pågår en lobbykampanj mot beslutsfattare på alla nivåer.
Så det är verkligen en kamp nu mellan för- och motståndare till det här förslaget. Och Herman Afzelius i Kallinge, han är oroad.
På något sätt vet man ju att folk blir sjuka av det här. Det måste ju bort, annars kommer vi till slut förgifta hela jordklotet. Vilket det redan håller på att göra. Någonstans har ju alla människor lite PFAS i sig. Alltså det har man ju redan kommit fram till. Och det måste ju ta stopp någon gång.
Och samtidigt så ökar användningen av PFAS, Daniel.
Ja, och enligt myndigheterna hamnar 4,5 miljoner ton PFAS i miljön de kommande 30 åren om inget görs för att minska användningen nu. Och då ska man veta att ett hundradels gram PFAS är tillräckligt för att vattnet i en olympisk simbassäng ska överstiga det nya gränsvärdet för dricksvatten i Sverige.
Mm. Men du, det finns ju redan förbud mot enskilda grupper av PFAS. Men det räcker inte då, alltså, tycker Kemikalieinspektionen, som med det här nya förslaget som presenterades för 2 år sedan vill ta det hela ett steg längre. Och då handlar det alltså om att minska utsläppen av PFAS för att de är hälso- och miljöfarliga och att de inte bryts ner i naturen. Jenny Ivarsson på Kemikalieinspektionen koordinerar det här arbetet från Sveriges sida.
De är fortplantningsstörande till exempel och misstänkt cancerframkallande. Det har påverkan på blodfetter, kolesterolhalter, försämrar immunförsvaret.
Och varför är det viktigt då med ett brett förbud mot PFAS?
Vad vi har sett historiskt, det är ju det att vi har från myndigheternas sida förbjudit eller ja, begränsat då ämnesgrupp per ämnesgrupp. Och då ser vi att då byter man ut de ämnena som förbjuds till andra PFAS-ämnen som har liknande negativa egenskaper.
Men ser ni liknande risker då med alla PFAS-kemikalier?
Ja, det är en väldigt stor men också en heterogen grupp. Men vad de alla har gemensamt det är den här kol-fluorbindningen i sin liksom minsta beståndsdel. Och det är den som gör då att den inte bryts ner i miljön. Och därtill så tillkommer det då andra negativa miljö- och hälsoegenskaper. Så som att vissa då ansamlas i näringskedjan. De transporteras långväga. Vi hittar dem i allt från pingviner till isbjörnar. Alltså långt ifrån där de har tillverkats. Och till exempel problemet med dricksvattenkontamination.
Men du Daniel, alltså PFAS, finns det liksom överallt där man mäter?
Ja, men det gör det. De här kemikalierna som använts i 70 års tid finns i naturen, i våra vattendrag, i våra jordar, i regn och i vårt blod.
Och är det för att de används till så väldigt många olika saker? Alltså?
Ja, precis. Och till allt mer. I till exempel textiler, smink, stekpannor, livsmedelsförpackningar, brandsläckningsskum, luftkonditionering, elbilsbatterier, brett inom industrin och i glasögonen du sitter och har.
Okej. Och de som är emot förslaget då, vad har de för argument?
Industrin vill fortsätta producera och använda PFAS och de säger att man inte ska förbjuda alla ämnen utan tillåta vissa grupper PFAS. Och de vill också ha undantag för fler användningsområden.
Mm.
I Sverige så tillverkas inte PFAS. Och branschorganisationen ICAM, Innovations- och kemiindustrierna, är för att begränsa PFAS. Men samtidigt så vill de se undantag för den industriella användningen av PFAS. Kristina Neimert-Karne är ansvarig för kemikaliefrågor på ICAM.
Ja, men vi ser ju mycket i industrin bland våra medlemsföretag att den typen av PFAS som man använder, det är väldigt ofta den här fasta materialen, det vill säga det är mer eller mindre plastliknande material som används som packningar, som oringar, som membran, som beläggningar i olika typer av reaktionskärl. Och den typen av användningsområden är väldigt svåra att byta ut på ett enkelt sätt. De finns ju där för att de behövs för att processindustrierna ska kunna tuffa och gå på ett säkert sätt.
Ja, det låter ju inte så enkelt att göra någonting åt det här. Men du Daniel, du har ju haft kontakt med människor som fått i sig PFAS. De har bland de högsta halterna av de här evighetskemikalierna i blodet i hela världen. Mm. Och då tänker jag på de boende i Kallinge i Blekinge som ju förgiftades av sitt eget dricksvatten.
Ja, PFAS-utsläppen kom från Försvarsmaktens övningar med brandsläckningsskum. Och med tiden så har flera i Kallinge blivit sjuka.
Mm.
Lollo Karlsson, hon har kämpat med olika sjukdomar och hon har opererats för cancer i urinblåsan. Och när jag träffade henne nu i november så hade cancern kommit tillbaka och hon har opererats igen då för andra gången. Och dessutom så har en knuta växt i sköldkörteln som läkarna befarar kan utvecklas till en cancer.
Ska det komma med 2 år emellan? Eller hur ofta ska det bli? Eller blir det ännu värre nästa gång? Eller kommer det att sluta med att jag får en urinpåse på magen? Eller vad, alltså, hur ska mitt liv se ut? Det känns ju som man vill inte känna det och man vill inte tänka det, att cancern har tagit ett grepp i min kropp. Liksom, men, och det är en hemsk tanke att leva med faktiskt. Det är något som påverkar en psykiskt väldigt mycket. Mm. Så vill jag inte. För jag blir bara så arg. Jag vill inte vara ledsen och jag vill inte vara arg, men det går inte att komma ifrån faktiskt. Och mina barn liksom. Den oron har man ju med. Vad fan ska de drabbas av?
Ja, Lollo Karlsson, hon har alltså sjukdomar som det finns eller kan finnas en ökad risk för just vid hög PFAS-exponering.
Mm. Och det går inte att säga att en person har fått en sjukdom på grund av PFAS. Men alla i styrelsen för PFAS-föreningen i Kallinge har med åren fått olika sjukdomar, olika cancerformer och sköldkörtelproblem bland annat. Herman Afzelius är ordförande i föreningen.
Och jag har haft det tufft. Jag själv har ju fått cancer under resans gång. Det är rätt mentalt påverkande. Och speciellt när man känner att ja, men kan det här ha berott på grund av liksom kemikalier jag har fått i mig? Liksom att plötsligt, jag ser ju vad som händer andra i vår förening. Allt från folk som dör eller blir sjuka, får cancer.
Och Herman, han fick en ovanlig cancer på armen vid tricepsmuskeln som har opererats bort. Och 2 gånger per år i 10 år framåt så kan han kontrollera ifall cancern har kommit tillbaka.
Det är ju lång tid. Alltså, varje gång blir man ju påminn när det där brevet kommer i brevlådan. Det är ju inte jätteskoj, så är det ju.
Efter en lång rättsprocess så gav högsta domstolen de drabbade rätt till skadestånd. PFAS-förgiftningen är en personskada enligt HD.
Mm. Det här har ju följts nära i svensk media av dig men även andra. Men det finns drabbade även på andra platser.
Ja, det är flera orter i USA och Europa som har drabbats av PFAS-utsläpp. Framförallt utsläpp från industrier som producerar PFAS vid brandövningsplatser eller från avloppsslam som spridits på åkrar.
Mm. Okej, och den här granskningen nu då som du är med i, den heter alltså Forever Lobbying Project.
Mm.
Den första delen som finns i appen SR Play, den handlar om de enorma samhällskostnader som det innebär att rena då dricksvatten, avloppsvatten, lakvatten från deponier och förorenad mark. Och nu i del 2 av granskningen så handlar det då alltså om industrins argument för att ändå få fortsätta att använda PFAS.
Oh, well, good thing it's Teflon.
Even burned food won't stick to Teflon, so it's always easy to clean.
Scotchgard brand protector. Invented over 20 years ago by the 3M company. It protects clothing, tablecloths, upholstery.
Alltså riskerna med PFAS som började användas på 1950-talet har länge mörkats av de stora kemiföretagen som producerat dem. Så vi vill granska argumenten som de använder nu.
Mm.
Och fokus i granskningen är kemiindustrin och deras intresseorganisationer och även industrier som använder PFAS. Och vi har fått ut över 14 000 dokument från Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA, från myndigheterna i de 5 länderna som föreslagit den här PFAS-begränsningen, och dokument från länders regeringar och på EU-nivå. Och sen så har vi byggt en databas och djupanalyserat ett urval av de här dokumenten. Och så har vi också samarbetat med forskare och experter, både med metoder och slutsatser. Och så har vi samarbetat med organisationen Corporate Europe Observatory som granskar just lobbyism i EU.
Okej, så det här är ju ett jättestort samarbete med 46 journalister från 30 medier i 16 länder där Vetenskapsradion också är med. Arbetet har koordinerats av journalister på franska dagstidningen Le Monde. Så vad visar granskningen då?
Ja, men den visar att många argument är felaktiga, missvisande eller överdrivna. Och att det finns också stora likheter med lobbykampanjer från tobaksindustrin, från fossilindustrin och tidigare kampanjer från kemiindustrin. Och det här är ju branscher som i årtionden känt till problemen med sina produkter och som lagt stora belopp att motverka eller påverka regleringar. Det säger Vicky Kahn på Corporate Europe Observatory.
They've known for decades about the toxicity of their products, the damage that it causes to the wider environment. We know that they are active lobbyists, that they have pumped millions and millions of resources into trying to oppose legislation. And we see many similarities in the tactics that are used by the big PFAS producers and also big tobacco and the fossil fuel companies. So it's a similar playbook.
Och industrins lobbykampanj mot PFAS-begränsningen är ovanligt stor enligt Vicky Kahn, både i pengar och hur brett den riktar sig. PFAS-industrin har fått med sig flera andra industrier som använder PFAS och tillsammans försöker de påverka EU-kommissionen, EU-parlamentet, kemikaliemyndigheterna och regeringar och regionpolitiker i EUs medlemsländer.
I think this campaign against the PFAS restriction is pretty big, to be honest. There is a lot of lobbying towards a lot of different actors. So the commission and many departments within the commission, but also other actors as well, like MEPs, the chemicals agency, and of course member states who will play a key role in this process.
Så det är en väldigt stor lobbykampanj, säger Vicky Kahn här då. Det betyder ju att det måste finnas stora resurser.
Ja, för att ta ett exempel så har branschorganisationen Plastics Europe, där PFAS-producenter är medlemmar, mer än fördubblat summan pengar de lägger på lobbying. Det handlar om närmare 60 miljoner kronor per år. Och de använder 6 PR-firmor och har 14 egna heltidslobbyister enligt Corporate Europe Observatory. Och för alla organisationer och företag handlar det om hundratals miljoner kronor.
Okej, och du, att det här sker just nu och att man försöker påverka på alla de här nivåerna, vad handlar det om?
Och nu ska ju alla synpunkter som företag och organisationer lämnat in på det här förslaget om att begränsa alla PFAS-ämnen sammanställas av de 5 länderna och Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. Och de skickar sedan ett uppdaterat förslag till EU-kommissionen. Och sen ska beslut fattas av kommissionen tillsammans med EUs medlemsstater. Så det finns här en möjlighet att påverka på alla nivåer och skapa tryck i frågan.
There's no cause and effect for adverse human health effects.
Daniel Verje, ni har ju gjort en sorts stresstest här av de olika argumenten som används för att få fortsätta att använda då PFAS framförallt inom industrin. Mm. Där man använder mest så kallade fluorpolymerer. Kan du berätta, vad är det för något och vad används det till?
Ja, det är ju större långkedjiga PFAS-molekyler som används i plaster till exempel eller i plastliknande material där det krävs hög prestanda. Mm. De är ju väldigt tåliga för både värme och smuts och väte och så. Och det mest kända användningsområdet är teflonstekpannor. Men de används också till kläder som ska tåla regn inom elektronik, till halvledare, i elbilars batterier och inom medicinteknik och brett inom industrins processer. En myriad av användningsområden.
Ja, verkligen. Och så här säger Kristina Neymet-Karne som är ansvarig för kemikaliefrågor på branschorganisationen ICEM.
Jag skulle säga att de används i alla typer av processindustri. I form av ventiler och slangar och packningar och sådana saker.
Och varför används det så mycket då?
Ja, det är det som är knepigt med just PFAS. Att de är ju svårnedbrytbara därför att den här kol-fluorbindningen som finns i molekylen är väldigt stark. Och det är det som är problemet med PFAS. Samtidigt så är det som ger den här effekten som man vill ha. Det vill säga man använder de här materialen därför att de är väldigt motståndskraftiga mot höga tryck, höga temperaturer, korrosiva kemikalier.
Vilket också gör att de är väldigt svårnedbrytbara då, inte försvinner i naturen. Men du, hur argumenterar industrin för att ändå få fortsätta att använda de här fluorpolymererna?
Vi kan börja med det vi kallar vetenskapliga argument. Enligt industrin så är fluorpolymerer inte giftiga eller hälsofarliga. Ämnena är för stora för att ta sig in i mänskliga celler, säger de.
Stämmer det?
Ja, vad forskning hittills visat så är fluorpolymerer i sig inte farliga för människors hälsa vid användningsfasen. Men problemen finns vid produktionen av PFAS och i avfallsfasen. Så det argumentet är missvisande. Ian Cassins är professor i miljökemi vid Stockholms universitet.
De ignorerar tillverkningen, det är det största problemet är. Och de ignorerar också end of life. De fokus på användningen, det är lite oärligt.
Och end of life, det handlar alltså om att vid avfallshanteringen så kan fluorpolymerer brytas ner till farliga PFAS. Och utsläppen vid produktionen innebär den största risken med fluorpolymerer. För vid tillverkningen så används andra PFAS-ämnen som är hälsofarliga och som det är stora utsläpp av i olika industrianläggningar, säger Cassins.
De PFAS-ämnen som han släpps ut under produktionen är väldigt giftiga. Och jag forskar mycket på det och det är ganska skrämmande hur mycket som släpps ut.
Men ändå så säger industrin alltså att de inte är hälsofarliga. Vad har de för stöd för det?
Ja, bland annat 2 vetenskapliga artiklar som det hänvisas till nästan 1000 gånger i dokumenten som vi samlat in. Och förutom att de fokuserar på just användningsfasen av fluorpolymerer så finns det också anledning att vara lite misstänksam mot de här artiklarna.
Jaha, varför då?
Ja, de är skrivna av forskare som är anställda på några av de största kemiföretagen i världen som producerar mest PFAS och handlar kortfattat om att fluorpolymerer inte är hälsofarliga. Och i artiklarna så står att fluorpolymerer är polymers of low concern, alltså ämnen som har en obetydlig påverkan på hälsa och miljö. Och att det var en diskussion inom OECD att formulera ett sådant kriterium. Men det har vissa industriaktörer i sina dokument dragit till att OECD har klassat fluorpolymerer som det.
Och OECD är en tung internationell organisation som utvärderar faror med olika sorters kemikalier, kan man säga. Mm. Så att om de säger att fluorpolymererna inte är så farliga, då är väl det ett tungt argument?
Ja, verkligen. Men faktum är att något sånt kriterium inte existerar enligt OECD, som också svarar oss att de inte har gjort någon sån bedömning av fluorpolymerer. Så det stämmer inte.
Okej. Okay.
Och ändå så är det ett argument som bland andra branschorganisationen Plastics Europe's grupp, Fluoropolymer Product Group, och konsultbolaget som skrivit svenska batteritillverkaren Northvolts synpunkter använder sig av. Men de har avböjt att vara med på en intervju.
Okej. Och enligt Jenny Ivarsson på Kemikalieinspektionen så är det här ett vanligt argument som de inte alls håller med om.
Vi tycker att det är ett problem med de här fluorpolymererna också. Viktigt för oss är det att vi beaktar hela livscykeln, och då kan vi inte se de här ämnena som någonting som är av low concern.
Och hela livscykeln, då menar hon alltså att de tittar både på när de här produceras, hur de används och när de sen har blivit avfall och ska tas om hand, eller hur?
Precis.
Och allt som kan hända på vägen där då. Mm. Men du sa ju också att det finns en del frågetecken kring forskningen som företagen använder som stöd för sin argumentation.
Ja, och professor Ian Cassins då vid Stockholms universitet, som vi hörde tidigare, han har dragits in personligen i en artikel som används i lobbysammanhang.
Efteråt känner man lite lurad.
Ian Cassin, som alltså är professor i miljökemi och forskar mycket om PFAS, blev tillfrågad att vara med i en expertpanel som fick frågor om PFAS. Ingen av experterna visste vilka de andra var, men de fick se alla svar och de kunde kommentera dem.
Vi visste ingenting om vem som låg bakom.
De fick betalt för sitt jobb som pågick i några månader. Och sen kom det fram att det skulle bli en vetenskaplig artikel. Och då tillfrågades alla experterna om de ville stå med sina namn som medförfattare till studien. Och det ville alla. Men när Ian Cassins läste igenom artikeln och kom fram till slutet, då insåg han vilka som hade finansierat artikeln.
Att det var faktiskt amerikanska tillverkningsindustri som låg bakom studien.
Och det var alltså den mäktiga branschorganisationen American Chemistry Council som hade finansierat rapporten.
Och det tycker jag är lite pinsamt nu, för det, jag borde ha ställt fler frågor i början och frågat vem som stod bakom, vem som betalade allting.
Och det visade sig också att nära hälften av medförfattarna är konsulter för industrin.
Och den här artikeln, den har alltså då använts i lobbysammanhang, eller?
Ja, och den har citerats 85 gånger i dokumenten som Forever Lobbying Project har samlat in.
Men varför anlitade de Ian Cassins, som ju ändå är ganska kritisk mot PFAS-användning och inte håller med om allt som står i studien, eller?
Ja, och han tror själv att det är för att artikeln ska se mer balanserad ut, att den ska få mer legitimitet. Men Ian Cassins har ju aldrig varit med om något liknande tidigare.
Och vad tänker du nu om att industrin använder den här i sin lobbying?
Ja, det känns inte bra faktiskt, för jag har varit med på det. Det är fortfarande pinsamt att jag inte ställde några frågor. Jag visste inte om de skulle använda det för lobbying.
Så industrin använder vetenskapliga artiklar som lobbymaterial så att deras budskap då ska framstå som mer trovärdigt. Det påminner ju om hur tobaksindustrin och fossilindustrin har jobbat tidigare.
Ja, precis. Och det är ju en av strategierna, att så tvivel om produkters farlighet till exempel.
Ja, det är intressant. Det är precis det här vi har sett liksom, du vet, när någon som tillverkar kemikalier gör sina egna studier liksom.
Herman Afzelius, ordförande i PFAS-föreningen i Kallinge, han känner igen det här från det han har sett och läst om att kemijättar i årtionden lämnat missvisande information och undanhållit fakta om PFAS.
Man blir ju bara trött, liksom, men det är ju så här det funkar tyvärr. Jag är inte förvånad. Man blir ju bara ledsen. Det är ju bara hoppas att att det finns andra krafter som trycker på liksom, och faktiskt kan synliggöra desinformationen och den kampanjen som pågår då.
Ett annat argument som ni ser används är att tillverkarna kan hantera de farliga utsläppen som kanske är vid själva tillverkningen då av fluorpolymerer, eller hur?
Ja, och det är ett genomgående argument att de kan lösa det själva. Det är ett vanligt önskemål att det ska ske genom självreglering, alltså utan lagkrav.
Mm. Och hur har de klarat det hittills, alltså industrin och producenterna?
Ja, utsläppen är fortfarande väldigt stora, även om vissa industrianläggningar blivit bättre. Och vi har hittat ett dokument från 2001 där industrin lovar att minska utsläppen med minst 50% inom 3-5 år. Det nåddes inte, konstaterar Ian Cassins.
Nej, det har blivit mycket bättre än det var förr, men det är fortfarande många ämnen som släpps ut. Det är fortfarande mycket problematiskt med tillverkningen.
Så att industrin ska reglera sig själv räcker inte, säger Jenny Ivarsson på Kemikalieinspektionen.
Nej, men alltså, det är därför som vi har det här förslaget. För vi tycker inte att frivilliga åtgärder räcker, utan att vi behöver en omfattande begränsning.
Men Daniel, det vanligaste argumentet som industrin använder, det är ju ändå att det finns inga alternativ till de här fluorpolymererna.
Ja, precis. Och det är därför som industrin vill få undantag för olika användningar eller för hela gruppen fluorpolymerer, eller få längre tid på sig att hitta alternativ.
Och utan alternativ, då säger industrin att ja, men då kan det kanske till exempel inte bli någon grön omställning. Och varför inte då?
Ja, för att PFAS eller fluorpolymerer då används i elbilsbatterier, i komponenter i vindkraftverk och i solceller, i elektrolysörer för vätgasproduktion, till koldioxidinfångningstekniker, CCS bland annat. Och enligt ICAM, branschorganisationen för innovations- och kemiindustrin, är vissa ämnen avgörande för elektrifierings- och vätgasstrategier. Och den gröna omställningen försvåras om PFAS begränsas, säger Kristina Neimert-Karne.
Absolut, eftersom den gröna omställningen är ju beroende av elektronik och nya tekniker och att vi kan producera vindkraftverk och alla typer av material. Och i grund och botten så används då PFAS i processindustrier, så blir all typ av tillverkning, inklusive den gröna omställningen, väldigt svår.
Men det här håller inte organisationen Chemsec med om, som jobbar för att farliga kemikalier ska fasas ut. Jonathan Kleimark.
Jag skulle säga att det är många av dem finns. Det är alternativ, jag menar, vindturbiner till exempel. Branschorganisationen Wind Europe har sagt att det finns alternativ. I solceller finns det alternativ. I bränsleceller finns det potentiella alternativ. Så att det finns möjligheter att hitta alternativ. Sen är det självklart så att det är ett effektivt argument att säga att vi får inte en grön omställning om vi får en PFAS-restriktion. Så det har ju verkligen lagts väldigt mycket kraft på att framföra den åsikten. Först och främst är det intressant. Vi kan fortfarande göra det. Det finns alternativ. Och för andra är det väl kanske tveksamt om det är en grön omställning om vi fortfarande använder massa PFAS i den gröna omställningen.
Ja, men nu säger de ju emot varann här, så vem har rätt?
Ja, alltså för vissa användningar finns det redan alternativ, medan det för andra så är det mer problematiskt idag, som till exempel för elbilsbatterier.
Mm, elbilsbatterier, finns det inga alternativ där?
Alltså enligt till exempel Northvolt så finns det inga alternativ för litiumjonbatterier just nu. Så de räknar med att det behövs ett undantag från förbudet i 15-19 år för att hitta andra lösningar. Men redan idag så finns alternativ för vissa applikationer i elbilsbatterier som också används av andra företag, medan det inte finns det för andra applikationer i batterierna. Så det är svårt det här, men man måste också säga att det pågår utveckling här också.
Mm.
Och något som slog oss i vår undersökning var att det är svårt att granska påståendena om det finns alternativ eller inte.
Varför det? Varför är det svårt?
För att företagen eller organisationer i de flesta fallen inte har lämnat tillräcklig information som går att granska.
Mm.
I endast en fjärdedel av påståendena vi har undersökt så finns det tillräcklig information, trots att Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA har begärt det i de här synpunkterna.
Och i de fall ni har kunnat kolla då, hur såg det ut där?
Ja, oftast så finns det möjliga alternativ listade i databasen CRO-PM som forskare vid bland annat Stockholms universitet sammanställt.
Okej, så det finns oftast möjliga alternativ trots att man från industrin hävdar att det inte gör det?
Ja, i de fallen där vi har kunnat kolla det här och med betoning på just möjliga alternativ. För de här alternativen måste först undersökas och utredas om de funkar i praktiken vid varje användning och att de heller inte innebär några hälso- och miljöproblem. Ian Cassins på Stockholms universitet ser att det sker utveckling hela tiden. Och därför menar han att det är fel att säga att den gröna omställningen inte går att genomföra utan PFAS.
Det är faktiskt greenwashing. Man förstår att de vill skydda deras verksamhet, för det gäller mycket pengar för dem. Och ja, de tillverkar många hundratusen ton fluorpolymer varje år, och det är stora vinster. Så jag förstår att det är dåligt för business. Att vi säger att man ska förbjuda fluorpolymer och andra PFAS, och de vill skydda produkterna.
Men Kristina Neymert-Karne på ICAM säger att det är svårt att ersätta PFAS inom vissa användningsområden och att det behövs mer utveckling nu.
Mycket av svårigheten ligger just i det här att PFAS är så många olika saker, och i vissa användningsområden så ligger man ju långt framme med alternativ. Och där är ju det här begränsningsförslaget excellent, därför att det kommer ju verkligen att driva på omställningen. Medan det är erkänt svårt att hitta alternativ för de här specifika tekniska applikationerna i processindustrier. Så att där behövs det verkligen breda och strategiska forskningsinsatser för att ta fram helt nya material i många fall.
Men Daniel Varje, du som varit med och granskat industrins motstånd då mot att skärpa reglerna när det gäller PFAS-användning. De säger ju att det här skulle få stora ekonomiska konsekvenser och att jobb riskerar försvinna och så.
Ja, precis. Det är de socioekonomiska argumenten, och de handlar om att miljontals jobb är hotade, att företag flyttar produktion och verksamhet utanför EU, att EU förlorar intäkter, tappar konkurrenskraft och att det blir svårt att producera den PFAS som ändå behövs till den användning som anses som nödvändig.
Ja, och det där skulle väl vara allvarliga konsekvenser?
Absolut. Och Plastics Europe Fluoropolymer Products Group uppskattar att värdet på fluoropolymerindustrin är mellan 1-3 miljarder euro per år. Och de skriver att hela värdet kommer att försvinna med ett PFAS-förbud. Och de skriver också att värdet på de industrier som använder fluoropolymerer är betydligt större, mellan 700-1400 miljarder euro. Och att det får betydande effekter på den europeiska ekonomin och samhället.
Mm. Och när ni har tittat på de här argumenten, vad finns det för substans i dem?
Alltså, det är högst troligt att en PFAS-begränsning får ekonomiska konsekvenser, men frågan är om de blir så här stora. Professor Gary Fuchs vid universitetet i Bristol, han har hjälpt oss att granska de här påståendena, som även de är svåra att faktakolla.
Jaha, varför det då?
För att underlag saknas eller är väldigt svepande och generella. Och vi har frågat Plastics Europe och bett om mer underlag. Men vi har fått till svar att de inte vill vara med på en intervju, utan hänvisa till dokumenten som de redan skickat in. De som vi hade så många frågetecken kring. Men Plastics Europe skriver själva i samma dokument att uppskattningarna bygger på ett antal antaganden och i vissa fall begränsad data som inte strikt representerar potentiella ekonomiska effekter.
Så det låter ju lite som en rejäl brasklapp det där.
Ja, det måste man säga. Och Vicky Kahn på Corporate Europe Observatory kallar de här ekonomiska argumenten alarmistiska och för skrämselpropaganda.
I think there is a lot of alarmist lobbying going on by the corporate sector, and on a number of different areas of PFAS we have seen hyperbole around this will stop all production within 18 months on this sector, or all the investments will go overseas. So I think a lot of this is scaremongering.
Så vad drar ni i det här journalistsamarbetet, vad drar ni för slutsatser när ni hör det här?
Och professor Gary Fuchs kallar det för en politisk dystopi som används för att måla upp en mörk bild som väcker politikernas oro. Och även det är en strategi som använts av kemiindustrin tidigare när EUs kemikalielagstiftning REACH skulle införas för snart 20 år sedan. Då skulle tiotals miljarder euro gå förlorade och över 2 miljoner arbetstillfällen i enbart Tyskland försvinna. Så blev det inte och kemiföretagen fortsätter att göra stora vinster.
Okej. Och Herman Afzelius, ordförande för PFAS-föreningen i Kallinge, han ifrågasätter också de här argumenten.
Ja, argumenten bara fortsätter. Man kommer tappa arbetstillfällen och allt möjligt. Liksom. Ja, okej. Mm. Men var står någonstans om medborgarnas hälsa? Är inte det viktigt? Det är så det fungerar. Och så har det väl varit i årtionden. Att industrin påverkar beslutsfattare på många olika nivåer. Liksom, att man döljer sanningen. Alltså det är det man gör. Eller förvillar och har osanningar. Alltså det, och det kokar ner till pengar. De fortsätter tjäna pengar på sina produkter. Tyvärr.
Och har den här taktiken lyckats då? Har budskapet nått politikernas öron?
Ja, det verkar så. Budskapet har nått EU-kommissionen som alltså snart kommer att få det här förslaget om att begränsa PFAS på sitt bord.
It is important to provide further clarity as soon as possible, notably on the use of PFAS in consumer and industrial applications. As a priority, I will seek ban to the use of PFAS in consumer products.
Vem är det här, Daniel?
Ja, det är Sveriges nya EU-kommissionär Jessica Roswall som är miljökommissionär och får den här frågan på sitt bord. Hon säger det här när hon utfrågades i EU-parlamentet. Och då så sa hon att hon ska prioritera att förbjuda PFAS i konsumentprodukter och inte den stora industriella användningen av PFAS.
Argument som vi har lärt oss att känna igen nu.
Precis, och det ligger ju i linje med vad företag och organisationer inom kemiindustrin vill. Så här sa Marco Mensink, generaldirektör på CEFIC, European Chemical Industry Council, redan i februari förra året i en intervju vid en stor industrikonferens i Antwerpen.
We said we might want to slice this restriction because first you need to be very clear where the PFAS can and should leave first, which is in the consumer facing applications. Then you need industry to keep their plants running, but you also want the semiconductors, the batteries, the automotive to get clarity because that's the investments we need in Europe right now.
Marco Mensik sa alltså då att man måste dela upp den här PFAS-regleringen i konsumentprodukter och industriell användning. Mm. Och enligt honom för att industrin ska kunna fortsätta produktionen av till exempel halvledare och batterier som efterfrågas. För nu så finns risken att investeringarna lämnar Europa, så industrin behöver tydlighet, säger Marco Mensink.
The investment will leave Europe. And that's where as industry federation we need the clarity. And also at some stage we need the alternatives, which is now what everyone is frantically looking for.
Och sen så kom ju den här omtalade Draghi-rapporten i september, den som handlar om att EU tappar i konkurrenskraft mot Kina och USA. Den slog ju ner som en bomb får man väl säga och har påverkat inriktningen på EU-politiken. Mm. Kan man säga att den har gett industrin ännu mer vatten på sin kvarn även i den här frågan?
Ja, det måste man säga. I Draghi-rapporten så nämns att ett förbud mot PFAS får inverkan på produktionen av batterier och elektrolysörer där det inte finns något alternativ till PFAS nu, enligt rapporten.
Och det här verkar då ha ökat trycket på EU-kommissionen.
Absolut. Vicky Kahn på Corporate Europe Observatory ser att lobbytrycket på kommissionen har varit hårt från flera håll. Och hon säger att risken är stor för att PFAS-regleringen blir urvattnad och att kommissionen enbart går vidare med ett förbud mot PFAS i konsumentprodukter.
There is already, I think, a movement within the commission right now to focus only on consumer uses of PFAS. That's not what was originally intended and it's not what's in the proposal from the 5 member states.
Och hon säger att det verkar vara industrilobbyn som styr utvecklingen i den här frågan.
It seems like at the moment the chemicals industry lobby can say one thing and then very soon after we hear it being repeated by the commission.
Så det verkar alltså som att först så säger kemikalieindustrins lobbying någonting och sen så kan man höra kommissionens representanter upprepa samma sak, menar hon. Vad kan man dra för slutsatser av det?
Ja, att det nu står och väger hur omfattande och skarp PFAS-regleringen blir.
Mm. Men ni har ju försökt få svar då från EU-kommissionen också, vet jag. Och vad svarar de?
Ja, vi har ställt frågor till Ursula von der Leyen som inte svarat. Och vi har sökt miljökommissionären Jessica Roswall som inte kunnat vara med på en intervju men svarat via mejl att kommissionen kommer att sträva efter ett förbud för konsumentprodukter som till exempel ytterkläder.
Okej, men du, den stora användningen av PFAS är ju ändå inom industrin. Och vad säger Jessica Roswall om det?
Ja, kommissionen säger att det behövs tydlighet i frågan, clarity.
Mm.
Men när det gäller den industriella användningen är det lite otydligt. Men de verkar vilja ha villkor istället för förbud. Och Roswall skriver att ibland finns det inga andra alternativ eller substitut i PFAS, till exempel i vissa medicintekniska produkter. Men användningen måste då regleras av strikta regler kring avfallshantering och slutna system för att se till att skadliga ämnen inte hamnar i naturen. Hon skriver också att företagen behöver tydliga incitament för att fortsätta arbeta med utveckling av substitut, alternativ alltså.
Mm. Men när ni ställer följdfrågor då?
Ja, vi har ju frågat då för att få mer tydlighet kring hur den industriella användningen då ska regleras. Eller om den ska göra det och hur mycket industrins önskemål har spelat in. Då får vi inga svar.
Så kan man säga att det har varit en lobbyframgång då för industrin och att de kanske har fått med sig EU-kommissionen på sin linje?
Ja, den frågan ställde jag till Kristina Neimert-Karne, kemikalieansvarig på ICEM, innovations- och kemiindustrierna, som är medlemmar i branschorganisationen CEFIC.
Ja, det är svårt att veta, som sagt. Jag tycker att det är bra att man har en bredare diskussion om på vilket sätt olika sorters PFAS används i samhället och vilka alternativ det finns.
Men den som tror att det är en framgång för industrin är Jonathan Kleimark på organisationen Chemsec.
Ja, det tror jag definitivt är. Och jag tror att man behöver se det i det större sammanhanget. För att vi hade från förra kommissionen en Green Deal, en grön giv på svenska tror jag, som var väldigt fokuserad på liksom, miljö. Det var väldigt mycket miljöfrågor som var viktiga. Och att nu vi har en annan typ av politisk situation där det är mycket fokus på att vi har problem med vår industri, vi behöver rädda vår industri i Europa.
Och han ser stora problem med om PFAS förbjuds enbart i konsumentprodukter.
Vi kommer inte att ta bort en så stor del av användandet. Vi kommer ta bort en mindre del. Och det kommer då på totalen innebära att vi får ett förbud av en mindre andel och att vi återigen då inte löser hela problemet.
Så då blir det mycket av PFAS-användningen kvar alltså.
Mm.
Så Daniel, just nu står ju hela frågan och väger här som du sa tidigare.
Mm.
Vi vet inte hur skarpa de här nya reglerna som ska antas inom EU för att begränsa användningen av alla PFAS-ämnen kommer att bli.
Mm.
Och vad säger då Herman Afzelius i Kallinge om det? Han som fått sitt dricksvatten förgiftat av PFAS och har drabbats av cancer.
Ja, han tycker att det är väldigt viktigt att det blir ett starkt förbud.
Det enda sättet att få till någon förändring tror jag, det är ju att ha ett skarpt förbud. För då kommer ju industrin verkligen börja lägga till medel för att hitta andra alternativ.
Och Lolo Karlsson i Kallinge, som opererats för cancer för andra gången, ser också att PFAS-utsläppen måste få ett slut.
Det här får ju jag till exempel leva med resten av mitt liv. Det kanske inte behöver vara fler som ska behöva göra det. Det räcker väl med oss.
Inga fler Kallinge?
Nej, inga fler Kallinge. Verkligen inte. Det önskar man ju att de ska fatta liksom, och förstå att de som sitter och bestämmer detta borde liksom förstå allvaret i det. Och se att det här får ju liksom inte hända igen. Det är alldeles för svåra konsekvenser som folk får leva med.
Lolo Karlsson, alltså i Kallinge sist i Dagens Klotet. Tack Daniel Verje.
Tack Malou.
Det europeiska journalistprojektet Forever Lobbying Project har en hemsida som heter foreverpollution.eu och där kan du läsa om hur granskningen har gjorts och vilka medier som är med, förutom Vetenskapsradion i Sveriges Radio alltså. Lyssna också på del 1 av granskningen som handlar om de enorma samhällskostnaderna för att rena dricksvatten och sanera mark. Sök på Klotet i appen SR Play. Reporter här Daniel Verje i samarbete med bland andra Stéphane Aurel på Le Monde, José Miguel Calatayud, Emilie Rousseau på France TV och Alexandra Pogorzelska på Dagens ETC. Producent Peter Normark, jag heter Marie-Louise Kristola. Helena Isén, regeringen storsatsar på försvaret. Varför kommer det här nu?
Ja, regeringen talar inte riktigt klarspråk, men den transatlantiska länken har ju nästan gått av.
My Råväder, är alla partier överens nu igen?
Just nu är man det, men det lär bli åka av i valrörelsen 2030.
Lyssna på det senaste avsnittet av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. Finns i appen Sveriges Radio Play.
Man hade ju önskat att man bara kunde så, ja men då bakar jag den här kakan och så gråter jag samtidigt, men ingen blir glad av det.
Möt bakinfluensen Camilla Hamid.
Jag jobbar ju med att sprida glädje och så kan jag inte ens glad själv. Jag känner mig liksom som en clown som fick alla andra att skratta men sen gick hem och grät.
Lyssna på söndagsintervju när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Det var nog det tuffaste. Att jag behövde låtsas vara glad.
Så ska det handla om fascinerande vetenskap. Här är den gömda koden.
The God equation. An equation no more than one inch long, perhaps, that would allow us to, quote, read the mind of God.
Det här är den gömda koden. Jag heter Rogi Dackegård och vi hör den berömda fysikern Michio Kaku, som är författare till boken The God Equation, prata om att det kan finnas en enda ekvation som kan beskriva allt i universum. Från de minsta partiklarna till de största galaxerna. Vi pratar om sökandet efter en teori för allt. Det är en dröm som har drivit fysiker och filosofer i århundraden.
Ja, jag tror egentligen att en urgammal tanke går tillbaka till Platon till exempel. Att det fanns en slags matematiska principer som gärna skulle vara vackra och relativt enkla, som bestämde helheten och till och med detaljen.
Bengt Gustafsson är professor emeritus i astronomi och han skiner verkligen upp när han tänker på att det skulle kunna existera en teori som kan förklara allt.
Tänk om det finns en sån här teori. Ja, men det skulle vara vackert, vara grandios nästan. Att stå där framför denna teori som beskriver allting. En enda enkel teori. Och det vore snyggt med en sån, visst alltså.
Om vi skulle kunna hitta en teori för allt så skulle det vara som att äga nyckeln som öppnar dörren till universums innersta hemligheter, som den teoretiska fysikern Brian Greene beskriver det som.
The possibility of identifying the true fundamental ingredients of matter and the true fundamental ingredients of the forces that govern how matter behaves. I mean, this idea is so compelling that you might have in your hand the key to the cosmos.
Universum är fullt av gåtor och en teori för allt skulle kunna ge svar på frågor som hur kvantmekaniken och den allmänna relativitetsteorin kan förenas. Om universums ursprung, struktur och framtid. Och den berömda fysikern Albert Einstein trodde att det var möjligt att hitta en enda kort ekvation som skulle kunna svara på de här stora frågorna. Hur skulle det kunna vara möjligt att beskriva hela universum med en enda ekvation?
Fysiker generellt, vi har ju haft under lång tid en sorts arbetsmetod som går ut på att förenkla och liksom konsolidera våra teorier så att vi med enklare och enklare ekvationer kan beskriva mer och mer.
Sara Strandberg, som är professor i fysik, säger att man kan ta hjälp av matematiska symboler för att beskriva något oerhört komplicerat som en teori för allt.
Det man strävar efter är väl kanske inte att få en ekvation. Ja, det är klart att om man skulle lyckas med det så skulle väl alla vara glada, men det tror jag inte att man kommer klara av. Men det man vill är ju att samma typ av matematiska uttryck ska kunna beskriva alla fenomen vi ser. Alla krafter till exempel, alla fundamentala naturkrafter med samma matematiska ramverk eller samma typer av ekvationer och så. I matematiken kan man ju alltid uppfinna nya symboler som representerar en massa andra komplicerade symboler. Så man kan ju alltid göra saker enklare genom att dölja svåra saker i liksom, symboler.
Men vad skulle egentligen hända mer konkret om fysikerna plötsligt skulle kunna presentera en sån här teori? Vad skulle det betyda för oss människor och våra samhällen? En djupare förståelse av universums fundamentala lagar skulle kunna leda till nya teknologiska genombrott, enligt fysikern Michio Kaku. Det skulle kunna möjliggöra utvecklingen av nya energikällor, nya material och nya metoder för att manipulera materia och energi. Men det skulle också kunna innebära att vi står inför helt nya filosofiska frågeställningar. Strängteorin anses vara en av de mest lovande kandidaterna till att vara en teori för allt. Om den skulle visa sig vara korrekt så förutsäger teorins matematik att det finns andra universum än det vi lever i. Och att det finns fler dimensioner än de vi kan se och uppleva. Det strängteorin säger strider mot vår intuitiva uppfattning om hur verkligheten ser ut. Så det skulle bli en ny stor filosofisk utmaning för oss, säger Richard David, professor i vetenskapsfilosofi.
In a theory as abstract as string theory, none of those intuitive concepts apply anymore. So it becomes very difficult to understand what that theory really tells us about the world beyond a very abstract mathematical scheme. And that also ends up being a philosophical question. What do we do with such a theory? How do we understand even if the theory is true, what does it mean about the world?
Även om strängteorin skulle visa sig vara en teori för allt, så är verkligheten som den beskriver så absurd att det blir svårt att förstå hur vi ska ta till oss det som teorin beskriver, säger Richard David. Men risken för att vi ska behöva tampas med det problemet relativt snart är ytterst minimal. Fysikern och Nobelprisvinnaren David Gross, som arbetar med strängteorin, jämför sin forskning med att klättra upp för ett berg. I början av klättringen så är bergstoppen tydligt synlig, men ju närmare upp för berget man kommer, desto mindre tydlig blir toppen. Och det känns som att det är omöjligt att nå ända fram.
Det är frågan om när teorin om allting inte är en slags vision i huvudet på vissa fysiker, men som inte egentligen har några rimliga förutsättningar att lyckas.
Det kanske inte bara är en otroligt svår uppgift. Det kanske inte ens finns en teori för allt. Det finns två skolor inom fysiken, säger Bengt Gustafsson, där några fysiker tror att matematiken är en del av naturen. Och andra tror att matematiken är någonting som vi människor uppfunnit. Det är en uppdelning som går ända tillbaka till Platon och Aristoteles, som hade olika filosofiska idéer om hur man vinner kunskap om världen.
Den platonska skolan skulle jag vilja kalla den som säger att matematiken är en struktur i verkligheten och den är enkel och vacker. Och det gäller att hitta den strukturen. Det är då en skola. Den andra säger att vi har experiment, vi har erfarenheter. Vi måste samla dem på ett praktiskt sätt. Och det gör vi med den människogjorda matematiken. Så teorin blir ett redskap för oss att samla våra intryck.
Det finns en risk, åtminstone i det mera populärvetenskapligt hållna.
Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, ser sig inte som någon från den platonska skolan och säger att det som de matematiska modellerna beskriver inte nödvändigtvis är detsamma som att det finns på riktigt.
Man blir så fascinerad av just den här matematikens möjligheter och de här idéerna då som är så väsensskilda från den vanliga världen, att man blir så tilltalad av det här att man gärna liksom rusar iväg och vill liksom vara en del utav någonting som är så mystiskt och fantastiskt på något sätt, att man glömmer bort att skilja mellan modell och verklighet.
Så hur ska man någonsin kunna hitta teorin för allt, om den nu finns? Skulle Platon och Aristoteles ha levt idag så skulle de vara helt oeniga om hur man ska närma sig sökandet efter en sån teori. Platon skulle sannolikt hävda att om matematiken kan beskriva teorin på ett logiskt sätt så existerar den. Det behövs inga empiriska bevis. Aristoteles skulle troligen vara skeptisk till att det ens existerar en teori för allt och argumentera för att vetenskapen bör fokusera sin verksamhet på observation och empirisk undersökning.
Sen tror jag att det finns argument för det ena och det andra. Och att det är inte så enkelt, utan det är en slags växelspel mellan de här två traditionerna. Och det hör till, tror jag, det riktigt viktiga i fysiken. Att den har lyckats upprätthålla dessa två traditioner på en gång. Och i spänningsfältet mellan dem får man mycket ny fysik.
Förhoppningsvis kan det i spänningen mellan de här två idériktningarna i framtiden uppstå ett svar på om det finns en teori för allt. Jag heter Roger Dackegård, tekniker är Christer Orreteg och den gömda koden görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
Och alla de tidigare avsnitten hittar du i Sveriges Radio Play-appen, sök bara på den gömda koden. Onsdags eftermiddagen bjuder på talkshow här i P1 följt av Kulturnytt. Men allra närmast nyheter från Ekot och Radiosporten. Klockan är 3.
Två män har dömts av Växjö tingsrätt för mordet på en 22-årig kvinna som hittades svårt bränd i Lessebo i maj förra året. Enligt förundersökningen så ströps kvinnan till döds innan kroppen brändes. Åklagaren har beskrivit det som ett hedersmord och de som nu döms är kvinnans pappa och hennes bror. Pappan döms till livstidsfängelse och brodern till 16 års fängelse. Brodern har under rättegången erkänt medan pappan nekar till brott. Donald Trumps plan att ge USA kontroll över Panama-kanalen kan slå slint när Kina lägger hinder i vägen för en stor affär. Ett Hongkong-bolag som vill sälja sina två hamnar vid Panama-kanalen till ett amerikanskt bolag utsätts nu för press från kinesiska myndigheter.
Flera tecken tyder på att Hongkong-företaget CK Hutchison, som äger ett 40-tal hamnar världen över, har sprungit in i den kinesiska byråkratiska muren. Hongkong-företaget hann knappt berätta om sin plan att sälja sina hamnar till amerikanska BlackRock innan Peking reagerade. Bland hamnarna som företaget hoppas sälja finns nämligen två som ligger på ömse sidor om Panamakanalen, som Donald Trump sagt att USA ska ta kontroll över. Det gör hamnaffären till en öppen strid mellan USA och Kina. Idag skulle det ha kommit viktiga besked i affären, men istället är det tyst. Peking har meddelat att affären ska myndighetsgranskas för att reda ut hur en försäljning kan påverka konkurrensen. Kommunistpartiet har också gjort sin vilja känd genom att kinesiska myndigheter återpublicerat kinesiska tidningsskriverier mot Hutchison, som beskylls för att vara illojalt mot Kina, ett land där även privata företag väntas följa kommunistpartiets instruktioner.
Rapporterade Ekots Kina-reporter Hanna Salberg. Tysklands utrikesdepartement har gjort ett uttalande om Taiwan. I uttalandet står det att Taiwans status inte får ändras om det inte görs via ett fredligt avtal, rapporterar Reuters. Uttalandet kommer med anledning av Kinas hot mot ön och militärövningar utanför Taiwans kust. Kinas militär avslutade idag en 2 dagar lång övning med skarpa vapen i Östkinesiska havet. Postkodlotteriet pausar all telefonförsäljning av lotter efter att Aftonbladet avslöjat aggressiva försäljningsmetoder, skriver tidningen. Det har bland annat framkommit att äldre och dementa personer har blivit lurade att köpa lotter via telefon. Postkodlotteriets presschef Liv Sander skriver i ett mejl till Aftonbladet att det som har framkommit är fullständigt oacceptabelt. Vädret ikväll och i natt, allmänt klart till halvklart väder och längst i norr någon by av snö eller regn som rör sig norrut. Och i Norrlands fjälltrakter så ökar den västliga vinden. Ekots nyheter med Annika Nordin.
Och här följer sporten.
Två tonåringar döms för förberedelse till mord på en herrallsvensk fotbollsspelare. 15-åringen döms även för medhjälp till mord i ett annat fall och får sluten ungdomsvård i drygt 2 år samt böter. 17-åringen döms förutom för förberedelse till mord även för mord, grovt vapenbrott och misshandel till fängelse i knappt 9 år och att betala 100 000 i böter till spelaren som är målsägande. Spelaren som tillhör Degerfors döms för ringa misshandel för att ha slagit 15-åringen med en enligt spelaren lätt örfil men nekar till brott. Degerfors tar i en kommuniké på den egna hemsidan avstånd från all kriminell verksamhet och skriver att man hanterat ärendet internt men även att spelaren har klubbens fulla stöd.
Berättade Andreas Lundin. På Radiosportens sajt och i appen kan du just nu bland annat höra om en tidigare svensk förbundskapten som nu väljer att ta över Saudiarabiens landslag.
Där är P1, Sveriges Radio.
Världens vackraste ord, Katrin, vilket är det?
Det går ju inte att säga vad som är världens vackraste ord. Jag kan säga ett par ord som jag tycker om.
Låt höra.
Jag tycker om ordet bitterljuv.
Ja.
Och sen tycker jag om ordet hallon.
Ja.
Ja.
Det, alltså, ett par ord, det var ett par ord. Och då undrar man så här, det här vackra ordet, kan man tycka att ett ord är vackert om det inte är laddat av ett minne eller en betydelse? Bara som ett ord, bara som klang. Är hallon för dig, det är bara klang, men det är ändå, du har ju ändå någon typ av känsla för vad det betyder.
Jag tycker om hallon. Ja, men det kanske är svårt. Tvärtom kan det ju vara.
Mm.
Alltså att det finns, jag tycker till exempel ordet bebis är väldigt fult.
Mm-hmm.
Men jag tycker ju om de små barnen generellt. Ja. Tycker de är väldigt gulliga.
Ja.
Så åt det hållet kan det gå. Men kanske att det är svårt att tycka att ett ord är väldigt, väldigt vackert om innebörden väcker negativa känslor.
Enligt Donald Trump, och det här har han upprepat många gånger den senaste månaden, är världens vackraste ord tariffs.
Mm.
Tullar. Och idag är den stora dopparedagen. Idag är vad Trump kallar för Liberation Day. Det är ju väldigt många länder i världen som firar en Liberation Day, en självständighetsdag, ofta då till minne av ett avslutat krig. Efter andra världskriget till exempel så finns det många som har en Liberation Day den dagen som tyskarna liksom lämnade landet. För USA kommer alltså den 2 april att bli befrielsen från,
tror jag, alla stater som han upplever har utnyttjat USA alldeles för länge. Used to color my mornings, painted all my skies, but as long as I got my eye on you, gonna have to watch you try. I know you shot right past me, but don't pass me by. Everyone's a bullet when you don't get hit, but for you I'd rather die. Det vi hörde här var Ethan Tash med Everyone's a Bullet.
Och det lät väl som att man inte skulle må dåligt av att lyssna mer på Ethan Tash, tänker jag.
Tvärtom.
Välkomna ska ni vara till Talkshow i P1 med Katrin Zimmermann och Jonas Bonnier som ska hålla er sällskap under den kommande timmen tillsammans med våra fantastiska gäster.
Mm.
Först lite mer om tullarna bara, Katrin. Jag tänker att klockan är fortfarande bara strax efter 9 på morgonen i Washington DC, så världen håller fortfarande andan och fortsätter att spekulera fritt ett par timmar till. Vad ska hända? Vad ska han göra? Hur ska det här gå? Sen när det är gjort så kommer då motåtgärderna imorgon, och det kommer vi spekulera om. Vad ska EU göra? Hur ska Kina hantera det här? Hur ska resten av världen hantera det här? Sen efter det så har jag en känsla av att saker ganska snabbt kommer stabiliseras. Alltså risken är väl att Trump ändrar sig igen 3 gånger. Men om han inte gör det så är det inte så svårt, tycker jag, att se ett gigantiskt antiklimax framför sig. Vi anpassar oss till den här nya miljön, den här nya världen. Och sen är det bara så.
Så du tror inte känslan av handelskrig kommer vibrera i luften?
Jag tror faktiskt inte det. Men man kanske kan vara positiv och tänka, jo, det kanske kan bli så spännande. Och speciellt tänker jag, om man är ekonom i dessa tider, så känns det som att Trump just nu testar sig fram med världsekonomin på ett sätt som annars man bara vågat göra i teorin. Det finns ju väldigt många teorier om det här. Nu blir det praktik. Gränser stängs, eller åtminstone höjs murarna ordentligt. Vad blir följden? Skulle man ha ägnat sig teoretiskt åt det här, så skulle det ju vara en väldigt kul och spännande tid att vara med om.
Vi går vidare. För några dagar sedan så kom nyheten, fast jag upptäckte den först idag, måste jag säga, om vilka som ska spela Beatles i Sam Mendes filmer om Beatles som ska vara färdiga om 3 år. Sam Mendes, han fick sitt genombrott som regissör med American Beauty. Sen gjorde han massa Bond-filmer, typ Skyfall och sådär. Framförallt så har han gett mycket teaterregissör, Broadway-regissör. Mm. Irländske Barry Keoghan ska spela Ringo. Keoghan är ju just nu kanske mest känd av för att ha blivit dumpad av Sverigeaktuella Sabrina Carpenter.
Nej, jo. Ja, men vad bra att han då kan glädjas åt det här.
Ja visst är det så. Och irländske Paul Mescal som spelar huvudrollen i Gladiator, han ska spela Paul McCartney.
Ja.
Två irländare helt enkelt.
Ja, de på Irland myser väl lite extra att irländare ändå ska spela ikoniska engelska popartister.
Ja, alltså jag har en kompis som har ett väldigt passionerat förhållande till Beatles.
Mm.
Han är en copywriter som heter Kalle Levenhaupt och jag mässade honom idag och frågade vad han tyckte. Han svarade att Barry Keoghan blir utmärkt som Ringo, de delar samma näsa.
Mm.
Och sen så skrev han Harris Dickinson, som är en av de 4 då, skolkade från plugget som person och var allmänt stökig. Han var senare med i kulturellt visuella experiment som ifrågasätter världens tillstånd och girighet. Med andra ord, rollen är vikt för John Lennon.
Ja, så han är nöjd.
Joseph Quinn spelade i Stranger Things och blir därmed perfekt som den tystlåtne mystiken George Harrison.
Mm.
Dessutom har man som Joseph haft en roll i filmen Fantastic Four, så är steget inte långt till Fab Four. Och sen slutligen så tycker han att Paul Mescal har ett tungt och helt avgörande skäl att spela rollen som McCartney.
Deras delar förnamn.
Deras mammor fastnade för exakt samma förnamn.